Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz om du mot förmodan lyssnar analogt. Men väldigt många vet jag lyssnar ju numera digitalt. Och då kan du lyssna när som helst, var som helst, i hela världen. Idag, efter den här lilla musiksnutten som du precis har hört, då vet du att nu är Dr. Lenas hörna tillbaka.
Efter sommaruppehållet.
Ja, det varit ett lite längre sommaruppehåll också. Ibland kommer ju livet emellan.
Ja.
Men vi har sänt en repris här efter sommaren. Och det var det allra första programmet som vi gjorde i våras. Som skulle handla om det här, vad händer när man blir sjuk och behöver komma och få hjälp. Och det programmet handlade om när man skulle åka till akuten. Och framförallt när man inte skulle åka till akuten. Och det kan man lyssna på. Och det finns i vårt arkiv. Kommer du ihåg, Leif, att vi gjorde ett andra program också som handlade om närakuten?
Nej, jag får väl behandla för senilitet. Det gör jag inte.
Ja, det var ju så länge sedan också. Och det har inte gått i repris. Men vi kanske kommer in lite grann på närakuterna idag. Men annars så hänvisar jag till det. Man får leta upp det programmet och lyssna på det. För det var nummer 2 i den här serien. Och idag så ska min parhäst,
Leif Bratt,
och jag, vi ska göra del 3. Och den ska handla återigen lite grann om det här när man hamnar på sjukhus av någon anledning. Och nu, Leif, nu ska jag berätta några alldeles pinfärska siffror som jag fick tag på igår. Södersjukhuset akutmottagning, det är ju vår närmsta akutmottagning. Och de flesta som bor här i Tyresö och blir sjuka åker nog till Södersjukhuset eftersom det liksom är vår, ja, man har varit där förut. Om man inte har någon speciell sjukdom som gör att man söker sig till Huddinge eller Karolinska. Och Södersjukhuset...
Du menar väl Handen?
Ja, Handen är närsjukhus.
Ja, närakut står ju på en skylt. Ja. Är inte det en akut idag?
Jo, det är det. Men den är ju inte så... Den är ju, där ska man ju kunna ta sig hem själv. Det var ett av kriterierna för att få liksom vara på nära akuten. Men om man är så pass skruttig så att man behöver åka ambulans in till sjukhus och ambulans hem från sjukhus, då är det nog Södersjukhuset som det handlar om. Och då är det så här att för 2 år sedan, 2023, så tog Södersjukhuset emot 87 000 patienter på året. Året efter, 2024, då tog man emot 90 000. Och vad siffrorna för i år, 2025, kommer att stanna på, det törs jag nästan inte tänka på.
Blir vi sjukare eller är det att vi blir äldre och äldre? Eller?
Vi blir äldre och äldre, och de äldre är ju de som står för 20% av de stora sjukdomarna. Av de här 90 000 från 2024 så var en femtedel över 80 år. Du som är ekonom, kan du räkna ut vad en femtedel av 90 000 är?
Ja, det är 20% av
90.
Det måste bli 18 000.
Ja, och sen ska man dela det med årets dagar. Och det har jag gjort på min miniräknare, för det var inte jag kapabel att räkna ut i huvudet. Och då får man att det är ungefär 50 per dag, per dygn, som är över 80 år som söker på SÖS-akuten. Förra året, 2024. Och av dem, om man då slår ut 50 stycken på 24 timmar, så blir det ungefär 2 i timmen.
Jaha.
Ja. Och då hade man alltså en, när man kom in till akuten och var över 80 år, då fick man alltså då, förra året, ligga i genomsnitt 8 timmar och vänta inne på akuten. Om man var över 80 år. Och det var 60% som fick göra det av de här 80-åringarna. Och det är en dålig siffra, för att det tar ju, först ska man ju ringa efter ambulans och så ska man vänta på den och så ska man komma in och så vänta ytterligare 8 timmar. Då hinner man bli ganska dålig innan man får liksom någon ordning på det hela.
Ja, men det finns väl någon slags prioritering. Alltså, man får ju en bedömning när man kommer in ganska snart och sen ser de att du är inte livshotande, skadad eller sjuk. Då får man vänta lite längre. Men är man absolut akut på akuten, då får man väl lite
Men då ska man komma ihåg att många av de här som är över 80 år, höftfrakturerna har ju ett snabbspår, det har vi pratat om förut. De har, och även om man tror att man har fått en stroke, så har man den så kallade järnvägen där man också har ett snabbspår. Men alla de här som bor ensamma hemma, har fått hög feber, hemtjänsten känner att det här kan vi inte vårda längre hemma, eller oroliga anhöriga, det plötsligt är det någonting. Och det är den kategorin som har lite svårt att prata för sig själva. Och som kanske då inte har ätit på flera dagar. Eller att ja, det har hänt någonting. Och att vänta i 8 timmar 60%. Det är, eller som inte får bedömning inom 8 timmar. Det är en för dålig siffra. Så att nu har man startat ett nytt projekt inne på Södersjukhuset. Där ambitionen är att de här 60% ska stiga till 97%. Det vill säga nästan alla ska kunna bli bedömda mycket snabbare. Och det här har fått ett fint namn. Det heter Geriatric Clinical Decision Unit.
Varför har man engelska?
Ja, därför att man ska kunna jämföra då med andra såna här kliniker som finns i andra länder. Och då använder man ofta såna här standardiserade namn. De som jobbar där vet ju vad det betyder.
Ja.
Och det är inte så att du och jag, om vi skulle hamna i det här läget, själva kan välja att vi får komma dit. Utan det går till så att någon skickar, ringer till en speciell, och någon är i så fall då kanske doktorn på äldreboendet, eller det kan vara en sån här doktor som har kommit hem, eller det kan vara...
Vad menar du med kommit hem?
I vissa lägen så finns det ju fortfarande läkarbilar som kör runt på nätterna. Och ambulansen har ju också då möjlighet att det finns någon som kan ringa på en viss telefon. Och likadant så finns det då, vi har pratat om det här triaget, den här sorteringen som du nämnde alldeles nyss, som är inne på själva akutmottagningen. Och därifrån kan de också då kontakta den här nya enheten. De har precis öppnat, de har hållit på att förberett sig ända sedan i januari. Och de har öppnat nu efter sommaren i början på september. Och nu alldeles snart så ska man vara igång. Och då har man 12 platser. Så det är ingen stor enhet. Men den som då slussas till den här platsen. Och det är då framförallt då gamla människor. De ska man snabbt kunna reda ut. Vad är det som är på tok? Och det ska man göra så snabbt som mellan 12 till 24 timmar. Och sen så ska man alltså slussas då till rätt ställe. Där är man då bemannade med geriatrisk specialkompetens. Både på läkar och sjuksköterske, undersköterske. Hela nivån är de som är specialiserade på äldre människor.
Men kan man inte förenkla det hela? Man ligger hemma och är krasslig. Och känner sig lite orolig och ja, det har hänt någonting helt plötsligt. Kan man inte ringa 1177 då och de ringer till den här läkaren som kan ringa till
ja,
Clinical ja. Center?
Ja, så kan det gå till. Det jag vill liksom påpeka det är att man kan inte själv som är anhörig ringa till den här telefonen.
Nej, men jag tänkte...
Mm. Men den 1177 kan mycket väl dirigera också till det här.
Ja.
Det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Man har haft lite liknande. I Södertälje så har man i ganska många år nu haft en geriater, en sån här doktor som jag, stationerad nere på akuten. Just därför att hjälpa akutläkarna att liksom slussa till rätt enhet. Och på Danderyd har man också ett team. Men både Södertälje och Danderyd, där är det... den geriatriska kliniken som har byggt upp de här teamen. Det som är poängen nu med Södersjukhuset, det är att det är Södersjukhusets akutmottagning som tycker att det här, deras jobb har inte fungerat när så här förfärligt många inte har fått hjälp de första 8 timmarna. 8 timmar är länge om man ligger och inte mår bra och är gammal.
Jag tycker att det är obehagligt. Man har ju ringt ambulansen eller 1177. För man vill bli behandlad.
Ja, och det är också så att det är sån stress inne på akuten så att det är svårt för anhöriga att få reda på vad är det som händer med den här människan som ens partner då, som är inskickad med ambulans. Därför att det finns ingen som kan svara på de frågorna så länge inte den som det gäller är bedömd. Så att det här, jag hoppas att det här ska bli en bra lösning. För att med så här många, 2 i timmen, som kommer in varje dygn och är dåliga, så måste det hända någonting. Men det ska bli spännande att följa den här enheten. Och jag tycker det är roligt när man kan berätta också om en nyhet.
En positiv nyhet.
Ja. Jag tror vi ska lämna den här
Södersjukhuset.
Clinical Decision Unit. Geriatric G-CDU heter den. 12 platser. Ja, ska vi återgå lite grann till då, vad är det som, när den där bedömningen har hänt där inne på akuten då, vad är det för alternativ? Ja, en sak är att det kanske är någonting som går att lösa hemma. Och då ska det ju finnas en direkt kontakt med kommunen ifrån regionen. Och där har det väl gnisslat ibland att folk har skickats hem mitt i natten och hemtjänsten har inte vetat varken att de har skickats in eller att de kommer tillbaka. Och nu har vi i den här kommunen fått ett nytt samverkansavtal mellan kommun och region. Och det hoppas jag att jag ska kunna återkomma lite om i ett senare program. Det där är så nytt, så det är lite tidigt än att utvärdera hur kommunikationen har förbättrats, om den har förbättrats. Sen, det var ju ett alternativ att man får hemskickad med mera hemtjänst. Så att säga. Ett annat alternativ är ju att man behöver kanske ligga på sjukhus några dygn för att få till exempel antibiotika om det nu handlar om en lunginflammation. Och då är det ju den geriatriska kliniken, nu pratar vi om de här, oss som är lite till åren, de äldre. Och där finns det då olika sorters geriatriska avdelningar. Vi har 3 geriatriska kliniker i vårt närområde. Det är Handen som du pratade om redan, som ju även har en närakut. Men det finns också då ett geriatriskt sjukhus där. Och sen så har vi Nacka. Och sen finns det geriatriska platser på Ersta. Och sen finns det också kanske fortfarande en del, jag är lite osäker på det, kvar på Rosenlund. Rosenlund har också en nära akut.
Men om vi jämför, i mitt huvud dök upp det här Villa Sköndal, det här nya äldre boendet eller vad man ska, och en geriatrisk enhet som du pratar om. Vad är det för skillnad? Ja, det är eller geriatrisk sjukhus?
Ja, det är, geriatriken drivs av regionen och där är det våra skattepengar till landstinget. Äldreboendena, det är det kommunen och då är det pengar som går via vår kommun. Och det är olika typer av bemanning, men det ska finnas sjuksköterska på alla äldreboenden. Och det är, ofta är det en sjuksköterska som kommer ifrån regionen, så hon kanske inte är där, beror lite på hur stort det är, men hon kanske inte är där varje dag. Och det ska också finnas läkare som kommer regelbundet till äldreboendena. Men det är ändå en ganska stor gradskillnad på vad regionens geriatriska sjukhus och den kommunala vårdformen. Det, på Handens sjukhus, som är det jag känner bäst till för närvarande, där finns det både enheter där man får snabb rehabilitering, det vill säga man får bara stanna en vecka. Och det finns, eller fanns i alla fall för ett halvår sedan, 2 sådana avdelningar. Och där har de ju alltså en väldigt hög omsättning. Och det handlar ju då kanske om att man, ja, det här antibiotika i 3 dagar och ser att lunginflammationen ger sig och sen tillbaka hem igen. Sen finns det också avdelningar där man får ligga lite längre, mera traditionella geriatriska avdelningar. Och där handlar det ofta om att bedöma, kan man komma hem igen? Är det här någon som har varit sjuk så många gånger att det inte går längre hemma? Och man ser, kan man rehabilitera så att de kan komma hem? Eller måste de till någon form av annat vårdboende? Så att det finns olika sorters geriatriska avdelningar. Och när det gäller den här utslussningen då från Södersjukhuset, då är det nog så att man får ta den plats som finns. Och då kan det bli, det kan bli Handen, det kan bli Dalen, det kan bli Ersta, det kan bli Rosenlund, det kan kanske också bli Nacka. Finns någon enstaka geriatrisk avdelning kvar där? Och det, är det så att man åker in varannan månad, så kan det ju hända att ena gången så är det Handen och andra gången är det Dalen. Och det här blir väldigt förvirrande för närstående. Och man har inte, och jag tror inte via den här snabbenheten heller, att man har någon chans att säga att jag vill helst att mina anhöriga ska komma till Handen, för där har vi varit förut. Utan det här blir nog så att det blir det stället som har en plats.
Jag har en kompis som bor eller ligger inne på någonting som heter korttidsavdelning. Vad är det?
Ja, nu är det så här att vi har 2 språk. Vi har regioniskan och vi har kommuniskan. Och regioniskan har korttidsvård. Och då är det den här typen som jag pratar om, som är väldigt kort vårdtid. Kanske en vecka, kanske ja, det kan vara 2 veckor. Men kommuniskans korttidsvård, den är 3 månader. Så att det är så dumt. Man använder samma ord för 2 helt olika saker. Och om man som närstående får höra då att min anhörig har fått en korttidsplats, då gäller det att vara snabb på här och höra, är det en kommunal korttidsplats eller är det en regional korttidsplats?
Men varför hamnar man på olika sorters, alltså region eller kommunal?
Ja, det beror lite grann på hur man bedömer att vad det handlar om. Och framförallt när det gäller demenssjukdomar, så kan det ju vara svårt att rehabilitera. Det beror lite på vad det är. En dement person med en höftfraktur kommer i allmänhet kanske inte ihåg att de har brutit sig. Och de mobiliserar sig, kommer upp och kan gå och stå snabbare än den som kanske är sjuk och svag av hjärtsjukdom eller någonting, och sen oturligt faller och bryter sig och behöver mycket längre tid för att kunna lära sig att stå på benen igen. Så att det är mycket av den geriatriska klinikens verksamhet, det är olika typer av bedömningar och träning med sjukgymnast. Så att det är olika typer av vård som väldigt olyckligt har fått samma namn.
Men då är det, om jag är lite krasslig, eller jag är av ålderdom krasslig, det är ingenting man kan behandla, man kan kanske förenkla livet lite grann. Är det kommunen som avgör då om det ska vara kortis på kommunalt ställe, och så är det kommunen som avgör om det ska gå in på regionen? Ja. Är det så?
Ja, det är så här att det sker en vårdplanering, och i den här vårdplaneringen så gör man också något som kallas för en SIP. Man gör en individuell planering. Och där, ibland görs de här vårdplaneringarna utan att anhöriga är med i bilden. Och kanske att den som själv, beror ju på hur mentalt man är med. Hur är man väldigt dement, så tror jag inte man fattar riktigt vad som pågår. Men de här vårdbedömningarna, vårdplaneringarna, där man kan som närstående anhörig ändå få kräva att vara med. Det har man rätt till. Samtidigt så beslutas de kanske på morgonen, antingen ska vi ha en vårdplanering efter lunch. Och då är det inte säkert att om man har anhörig och bor långt bort, att man har någon chans att komma med, alltså hinna dit. Det beror ju på var man bor någonstans. Det har diskuterats på framförallt inom den palliativa vården att man kan ha anhöriga med på länk. Men där tror jag inte vi är när det handlar om SÖS-akuten och vårdplaneringarna som sker inom våra närmsta geriatriska kliniker.
Men Lenas språk, medicinspråk, palliativ, vad är det?
Ja, det är om man har en sjukdom i slutskedet. Och det kan ju till exempel då vara någon som bor på ett äldreboende och som har försämrats och personalen på äldreboendet känner att det här har vi svårt att klara som det är nu. Och då tar någon kontakt med den här telefonen och så rings det till den här geriatriska specialenheten. Och sen så gör man en bedömning då. Och beroende lite på vad det är, handlar det om väldigt kort tid där man behöver få vara på en hospiceenhet, så finns det ju också det både på Handen, Dalen och inne på Ersta. Och då pratar man alltså om någon som är så att säga döende. Och här är det också en sak som jag får lite rysningar av. Håll i dig nu. På väldigt många av våra äldreboenden så har vi som har jobbat på äldreboenden, som jag bland annat har gjort. Och där har vi gjort, och det gjorde vi mycket under pandemin, att vi pratade med anhöriga och så sa vi att din 102-åriga mamma är nu så pass svag så att händer det henne någonting så tycker vi att hon ska få stanna och avsluta sitt liv här på boendet. Men nu har det kommit, och det här är väldigt märkligt, men det är helt, jag har kollat det här med Socialstyrelsen, det här är regelverket som gäller nu, att den bedömningen som är gjord på äldreboendet av läkaren, sjuksköterskorna, anhöriga på äldreboendet, den gäller bara där. Så att om den här personen av någon anledning hamnar på närakuten eller inne på Södersjukhuset, då måste den göras om. Den gäller inte där. Den gäller bara på det plats där.
Alltså diagnosen gäller inte?
Jo, diagnosen gäller, men inte det här beslutet att man inte ska skicka in till sjukhus, när att man ska få stanna och dö på äldreboendet. Aha. Så att så fort någon har lämnat äldreboendet och är så här dålig, så att det kanske handlar om de sista dagarna, då måste det tas ett nytt beslut inne på akutsjukhuset.
Vad är det för beslut man ska ta? Det är några dagar kvar.
Ja, det är ett beslut om att man inte ska köra på för fullt med intensivvård och respirator. Och, jag menar hela kittet med att återuppliva till exempel. Och det här de är stressade inne på SÖS-akuten och de kanske inte har alla, eller de är stressade på alla akutmottagningar, de kanske inte har alla uppgifter. De här papperna ska ju stå i journalen, men har man inte samma journal så kanske den här uppgiften liksom inte, och då hamnar vi i det här med att man påbörjar en mycket mer aktiv vård än vad den gamla människan själv vill, vad anhöriga vill eller vad man har planerat på äldreboendet. Och hur det här kommer nu att utvecklas, det ger mig lite kalla kårar. För att det är inget trevligt att dö inne på akuten. Det är betydligt trevligare om man nu är 102 år att få dö i sin egen säng på äldreboendet. Sen finns det pigga 102-åringar. Det är inte åldern som avgör, utan det är situationen. Men att man inte att det här beslutet inte gäller, det tycker jag är mycket märkligt. Vi får se vad som händer här, men det har redan blivit en del anmälningsärenden. Det är därför det här har kommit upp. Gjorde sjukhuset rätt som startade hela den här aktiva insatsen trots att det fanns ett beslut från äldreboendet.
Men om jag är så pass alltså, något sån här klar i huvudet så, eller, ja, så jag vill inte ha fortsatt vård. Ska sjukhuset eller äldreboenden respektera det?
Ja, äldreboendet respekterar det. Men så skickas du därifrån av någon anledning. Då måste man ta om hela det här. Och det, då måste du själv vara i det skicket att du kan säga nej, nej, nej. Jag vill inte.
Nej.
Och det kanske du inte är om du har brutit benet. Eller, benbrott behandlar man ju alltid. Det var ett dåligt exempel. Men om det har hänt dig någonting annat.
Ja.
Så att,
blodtrycksfall som man svimmar.
Ja.
Ja. Mm. Och man har upprepade sådana som... Det finns ingen livskvalitet.
Ja, det kan vara en svår hjärtsjukdom, det kan vara en svår lungsjukdom, det kan vara en sjukdom som man har resonerat igenom att det här är, mycket handlar om svåra cancersjukdomar till exempel. Och då är det, jag tycker det är oetiskt att sätta igång med återupplivning till någon som då har väldigt tydligt själv uttryckt och där det finns dokumenterat. Men den dokumentationen gäller bara på det stället där den skrevs.
Ja.
Mm. Vad händer på ett äldreboende om någon personligen vill skicka in men den som det gäller inte vill åka? Det kan ju också vara från hemmet. Det är någon som hemtjänst tycker att det här, den här är för sjuk för att vara här. Men personen i fråga vägrar. Och
men du säger hela tiden hemtjänsten, man kanske inte har någon hemtjänst.
Nej, man kanske inte ens släpper in hemtjänst.
Nej, men alltså jag menar, jag ringer 1177 och det kommer en ambulans.
Mm, men då vill du ju. Men om situationen är sån att dina närstående tycker att du borde in till sjukhus men du själv säger nej, jag vill absolut inte. Då är det ju så att... vi har en ny patientlag och det är, här har man har ju stärkt patientens egen åsikt. Man har, det går inte att köra över folk som man kanske gjorde för några år sedan. Och det här ställer också till, för framförallt för närstående som inte bor på samma ort. Och här gjorde jag ju då ett program ganska nyligen med anhörigkonsulenten här i vår kommun. Och hamnar man i ett sånt här läge att man känner att min gamla mamma och min gamla pappa borde undersökas på sjukhus och någon borde bry sig, men vederbörande släpper inte in, vägrar. Då kan man åtminstone få stöd som närstående anhörig i situationen. Så det kan man lyssna på här på Tyresöradion. Det är på okay. Nu är det två, nu var det kommuniska och regioniska igen. Kommuniskan säger anhörig och regioniskan säger närstående, men det är precis samma sak. Och varför man har två, där har man alltså inte samma ord för två olika saker, utan här har man två olika ord för samma sak. Men närstående och anhöriga är synonyma begrepp. Ja. Så, och det här har att göra med...
Man ska inte bli sjuk tydligen.
Ja, men det här har att göra med journalsystemet. Den medicinska journalen är annorlunda. Den som skrivs på vårdcentralen och på sjukhusen. Den är annorlunda än den dokumentationen som man för i kommunen. Kommunen för också en social journal kan man säga. Den kallas inte för journal, men det är en dokumentation. Och där står sånt som, vad har man kommit överens om och hur ska det genomföras och när följde man upp det och vad har man fått för biståndsbeslut på vilken hjälp man får hemma. Men de här har ju inte kunnat läsa varandras. Och det är sekretess emellan de här olika systemen. Och den kommer man inte runt. Men då blir det också så här att det används ett ord på ett ställe och ett annat ord för samma sak på det andra stället. Och det kan också bli konstiga saker att att vem är närmsta anhörig? Och då kanske det står en sak i den medicinska journalen. Och så finns det en helt annan sak därför att det är någon granne som är den som hjälper den som bor ensam hemma och inte vill ta emot hjälp. Och där är grannarna som tittar till. Men de finns inte nämnda då, för de finns inte med inne på sjukhuset. Vet man inte om dem. Så det blir konstiga situationer när man inte delar information och där man inte... inte har den här samverkan. Så jag ska återkomma till det här samverkansavtalet här i kommunen, så får vi se vad som händer. Nu Leif, nu måste vi sluta.
Får jag bara en kort fråga?
Ja.
Så här, när man är boende på ett äldreboende och man utsett, hur mycket makt har man att säga jag vill vara kvar i min kommun, alltså när de letar långtidsboende? Eller blir man bara överkörd där det finns en ledig plats?
Nej, man blir inte överkörd. Och först har man ju då möjlighet att vänta på en plats, så att säga, på ett korttidsboende, ett kommunalt korttidsboende. Och där sa jag 3 månader. Det där kan man ibland också förlänga, och då brukar man förlänga med 1 månad i taget. Men inom 3-4 månader så kanske om inte kön är allt för lång, ändå att det blir en plats. Och då får man åka och titta på det stället först. Vi har ju flera olika äldreboenden, framförallt olika demensboenden här i kommunen. Och då får man titta på, och då ska man ta med sig någon. Och så får man gå och känna, är det här, skulle jag vilja att min anhörig bodde här? Eller ligger det här för långt bort? Kan jag som anhörig hälsa på? Och hur är det där? Och man har rätt att säga nej och säga att och då brukar man få ytterligare en, kanske 2, alltså att man har 3 chanser. Men mer än 3 chanser får man absolut inte. Och det är, för närvarande är det väldigt dyrt för kommunen att köpa plats i en annan kommun. Vi har ju till exempel ett nära boende bara över motorvägen inne på i Nacka kommun i Älta. Men där tror jag inte att Tyresö köper några platser alls för närvarande. Och det finns flera. Nacka är ju också en stor kommun, men det finns, man har byggt ut äldreboendena lite mer i Nacka. Så där kan man bli erbjuden en plats i Nacka. Och sen så finns det också äldreboenden ganska nära gränsen över Haninge nere i Vändelsö. Men det är likadant, det kostar kommunen mycket, mycket mer att köpa plats i annan kommun. Ibland kan man göra byten så att det finns någon som har sina vill komma till Tyresö och inte bo i Nacka eller Nynäshamn. Och då kan man, alltså, det går att göra byten, men det är också ganska trassligt. Och det är inte säkert att man kan byta på en gång, utan då får man, ofta handlar det väl mer om längre byten när anhöriga bor på väldigt långt avstånd. Men kommunen är resonabel på ett helt annat sätt än vad regionen är. Regionen är mera, där placerar man på den enhet som just det här, att det kan bli olika geriatriska kliniker vid varje vårdtillfälle. Men däremot kommunen är man har en annan lagstiftning inom kommunen. Vi har också en ny socialtjänstlag som också trycker på det här med att det är ett medbestämmande på ett annat sätt.
Men alltså, kan regionen bestämma över kommunen var jag ska ligga mina sista dagar?
Ja, det kan de nog. Om inte... Här krävs det ju då att det finns en bra vårdplanering. Och att man har den här SIP:en, den samordnade individuella planeringen. Ja. Så att inte alla placeras på likadant. Utan det finns det ska finnas ett individuellt ställningstagande för varje person. Ja. Ja, och här går det ju an, för vi är ändå samma region alltihopa. det är ju ännu värre när man ska över regiongränserna, där det då också är helt olika kassor på regionerna. Sjukvårdspolitik tycker jag, nästa år är det valår. Sjukvårdspolitik, Leif, det är nog det vi borde ägna oss åt.
Ja.
Ja. Men nu slutar vi, va?
För ja, det är du som bestämmer.
Ja. Du som har lyssnat på det här, du har då hört på mig, Lena Hjelmerus, och
Leif Bratt, Folkets röst.
Och vi återkommer om 3 veckor med nästa avsnitt i den här serien om vad som händer när man behöver komma in och få hjälp av vård och allmän äldreomsorg. Tack för idag. Hej då.